Hallelujah. Hallelujah. I'm not a very expressive person, so I really pray that the Spirit would help me to convey the expression and the joy that the psalmist has in this psalm.
Jag är inte en väldigt, väldigt uttrycksfull person, så jag ber verkligen att den helige Ande skulle hjälpa mig att lyfta fram det som Gud har för oss i denna psalm.
We meditated upon God's exalted holiness in Psalm 99 last week.
Förra veckan så begrundade vi Guds upphöjda helighet i psalm 99.
Psalm 100 is not explicitly a psalm celebrating God's universal kingship over all creation, but it does bring the universal kingship hymns from Psalm 95 to 99 to a beautiful close.
Så psalm 100 är inte tydligt en psalm som firar Guds universella styre som kung över hela skapelsen, men den verkligen för fram de här hymnerna, de talar verkligen om Guds universella styre som kung.
All the kingship psalms establish firmly and without a doubt that God is king over all creation.
Så alla de här konungsliga psalmerna, de verkligen etablerar fast och tydligt utan någon tvekan att Gud är kung över hela skapelsen.
Listen to how God is described in these kingship psalms.
Och lyssna till hur Gud beskrivs i de här konungsliga psalmerna.
A great king above all gods, to be feared above all gods, for all the other gods are worthless idols. In his hand are the depths of the earth. Heights of the mountains are his. The sea is his. His hands form the dry land. The mountains melt like wax before the Lord. Worship him, all you gods. Fire goes before him and burns up his adversaries all around. Wow.
Så en stor Gud över alla gudar. Han ska med verkligen fruktas över alla gudar, för alla andra gudar är värdelösa avgudar. I hans hand har han jordens djup. Bergens höjder är hans. Havet är hans. Hans hand har format det torra landet. Bergen, de smälter som vax inför Herren. Till vid honom alla ni gudar. Eld går framför honom och bränner bort hans motståndare överallt runt omkring honom. Wow.
In these kingship psalms we also see the rightful response that is due from all of creation.
Och i de här konungsliga psalmerna så ser vi också det rättmätiga svaret som hela skapelsen är skyldig honom.
Let us kneel before the Lord, O families of the peoples, ascribe to the Lord glory and strength. Tremble before him, all the earth. Let the earth rejoice. Let the heavens be glad. Let the sea roar. Let the rivers clap their hands. Let the hills sing for joy.
Låt oss böja oss inför Herren. Och alla jordens folk, ge till Herren ära och majestät. Bäva inför honom, jorden. Låt jorden glädja sig. Låt himlen vara glad. Låt havet dåna. Och låt floderna klappa deras händer. Låt kullarna sjunga av glädje.
The psalmists make it abundantly clear that all of mankind, all of nature is to acknowledge God as revealed in the sacred scriptures and creation itself as the true and only living and holy God.
Så psalmisten har gjort det helt klart att hela mänskligheten, hela naturen ska erkänna Gud så som han uppenbaras i de heliga skrifterna och i skapelsen som den sanne, den enda levande och heliga guden.
What should our response be as his redeemed who have seen the work of his salvation, that while we were still sinners, Christ died for us?
Så vad bör vårat gensvar vara som hans återlösta, som har sett hans frälsningsverk, medan vi ännu var syndare när Kristus dog för oss.
Psalm 100 helps us to see what our rightful response should be.
Så psalm 100 visar oss vad vårt rättmätiga gensvar bör vara.
It is like a crescendo, a high point of what our heartfelt and joyful response should be in the light of the kingship psalms.
Så den här psalmen är som ett crescendo, en höjdpunkt av vårt innerliga och glädjefulla gensvar bör vara i ljuset av Gud som kung.
In this psalm, the psalmist cannot hold his joy and heartfelt gratitude back and bursts forth with a series of exhortations and imperatives.
Så i denna psalm så kan psalmisten inte hålla tillbaka sin glädje och sin innerliga tacksamhet, utan han bara brister ut i ett antal olika uppmaningar och imperativ.
They are make a joyful noise to him.
Det är ropa till Herren.
Serve him.
Tjäna Herren.
Come before him.
Kom inför hans ansikte.
Know that he is God.
Tänk på att Herren är god.
Enter his gates.
Gå in i hans portar.
Praise him.
Tacka honom.
Bless his name.
Lova hans namn i den svenska översättningen.
Like the divine kingship psalms, this hymn invites all the earth to join the song of praise and thanksgiving, and we are invited to join the whole earth in worship.
Okay. Precis som i de gudomliga, kungsliga psalmerna, så inbjuder den här hymnen hela världen, hela jorden till att i tillbedjan, i lovsång och tacksägelse bli inbjudna att sluta upp och tillbe Herren.
Isn't that amazing that we have the privilege to praise and worship God who does not need anything and to whom nothing can be added?
Är det helt otroligt att vi har privilegiet att prisa och tillbe Gud som inte behöver någonting och till vilken inte något kan läggas till?
The title of the psalm declares that this psalm is for giving thanks. That is fitting as we are invited to thank the universal creator for the privilege of being the sheep of his pasture.
Så titeln på den här psalmen, en tacksägelse psalm, den är verkligen passande eftersom vi bjuds in att tacka vår universella skapare för privilegiet att vara fåren i hans jord.
Let us read the text.
Låt oss läsa texten. Ja. Så jag läser på svenska. En tacksägelsesalm. Ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse. I hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. Eviga hans nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet.
Let us pray.
Låt oss be.
Our God and our Father.
Vår Gud och vår Fader.
It is our privilege and joy to come before you.
Det är vårt privilegium och glädje att få komma inför dig.
To worship you and thank you, Lord.
Att tillbe dig och tacka dig.
Help me to convey this message to your people, Lord.
Hjälp mig att förmedla detta budskap till ditt folk, Herre.
Your church needs to listen from, to hear from you, Lord.
Din församling behöver lyssna till dig, Herre.
Not from another man.
Inte från en annan människa.
In Jesus' name we pray.
I Jesu namn vi ber.
Amen. Our text is divided into two parts, verses 1 to 3 and verses 4 to 5.
Vår text är indelad i två delar, vers 1 till 3 och vers 4 till 5.
Both the parts start with the invitation to worship God.
Och båda delarna börjar med inbjudan att tillbe Gud.
And give us a reason as to why we should.
Och sen så ger de oss skälet till varför vi ska göra detta.
Make a joyful noise to the Lord, all the earth.
Ropa till Herren hela jorden.
Serve the Lord with gladness.
Tjäna Herren med glädje.
Come into his presence with singing.
Kom inför hans ansikte med jubelrop.
Know that the Lord he is God.
Tänk på att Herren är Gud.
It is he who made us.
Han har gjort oss.
And we are his.
Och inte vi själva.
We are his people and the sheep of his pasture.
Till sitt folk och får i sin jord.
A joyful noise is not merely noise for its own sake.
Ett glädjefullt oljud är inte bara oljud för dess sak eller syfte.
Our world is filled with noise. Much of it is harmful or distracting.
Vår värld är fylld med olika oljud som ofta är distraherande och skadliga.
And it is also not chaos under the guise of making a joyful noise.
Och det är inte heller kaos under täckmanteln att lyfta fram ett glädjefullt oljud på engelska, men på svenska ropa ut med glädje.
The Hebrew word for making a joyful noise signifies a glad shout, expressions of joy, such as loyal subjects or citizens give when their king appears amongst them.
Det hebreiska ordet som på svenska översätts med ropa till Herren har att göra med ett glädjefyllt uttryck av fröjd, såsom när en trogen underordnad eller en medborgare ger detta till en kung när han kommer ibland dem.
A joyful noise is a bold declaration of God's glorious name and nature with shouts, clapping and other outward expressions of praise.
Så ett glädjefyllt rop, det är verkligen en frimodig, ett frimodigt uttryck av Guds härliga namn, hans natur, men när man ropar ut, klappar och gör andra uttryck för att uttrycka sin tillbedjan.
A joyful noise often includes music such as singing, playing instruments and dancing.
Och ett glädjefyllt rop inkluderar ofta musik, såsom att sjunga, att spela instrument och att dansa.
I think we heard joyful noise with the worship team.
Jag tror att vi hörde glädjefyllda rop uttryck med de som ledde oss lovsångarna.
There are similar exhortations in Psalm 95.
Det finns liknande uppmaningar i Psalm 95.
Oh come, let us sing to the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation.
Och kom, låt oss sjunga till Herren, låt oss göra ett glädjefyllt rop till vår frälsningsklippa.
And Psalm 66, shout for joy to God all the earth.
Och i Psalm 66, ropa av glädje hela världen.
While there is a time for quiet reverence in the presence of the Lord.
Det finns tillfällen för en tid av tyst uttryck av vördnad i Guds närvaro.
God also delights in our outward displays of joyful abandon as we worship him with all we have.
Gud, han glädjer sig också när vi ger uttryck av obegränsad glädje, när vi tillber honom med allt vi har.
Miriam in the Old Testament played the tambourine, singing and dancing.
Så Miriam i Gamla Testamentet spelade tamburin och sjung och dansade.
The children of Israel shouted and sang.
Israels folk ropade ut och sjung.
And Paul and Silas sang loudly in jail.
Och Paulus och Silas sjung högljutt i fängelset.
These are some examples of people making a joyful noise to the Lord.
Och dessa är några exempel på människor som sjunger glädjefyllt till Herren.
When the focus of our hearts is God and his greatness, our joyful noise is a sweet sound to his ears.
Och när fokuset i våra hjärtan är på Gud och hans storhet, då är att uttrycka ett glädjefullt rop, det är verkligen ett underbart ljud i Guds öron.
This exhortation addresses not only the Jews but all the earth, which would include even the Gentiles of their day, to rightfully acknowledge the God of Israel as the creator and sustainer over all creation and not as some local or tribal deity.
Så uttrycket här är inte bara adresserat till judar utan till hela jorden, vilket skulle inkludera även hedningar under den här tiden som rätt erkände Gud, Israels Gud, som skaparen och upprätthållaren av skapelsen, och att det inte handlar om någon lokal stamgud.
God calls Nebuchadnezzar, king of Babylon, the greatest kingdom of that time, his servant in the book of Jeremiah.
Gud kallade Nebuchadnezzar kungen över Babylon, som under sin tid hade det största, eller det riket eller under den tiden, och som var som beskrivs som hans tjänare i Jeremias bok.
It would only be appropriate that the psalmist, in the spirit of prophecy, is also referring to the period when the church would be gathered out of different nations and become God's people through the person and atoning work of Jesus Christ, who was God in flesh.
Och det verkligen är något bra att psalmisten också, eller det är passande att psalmisten i profetens anda också hänvisar till perioden i framtiden, men där vi befinner oss nu, när församlingen samlas med människor från olika nationer som har bett Guds folk genom Jesu person och försoningsverk, där Gud själv kom i mänsklig gestalt.
When we read in John chapter 3, for God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whoever believes in him should not perish but have eternal life.
I Johannes 3:16 så läser vi att ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
Or in 2 Corinthians chapter 5, for our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.
Eller som i andra Korinthierbrevet 5:21, att han som inte visste av synd, honom av Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.
Or in John chapter 15, when Jesus says, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends.
Eller i Johannes 15, där Jesus säger att ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.
What do we want our heartfelt responses to be as individuals or as an assembly of his people?
Vad vill vi att vårt hjärtliga gensvar som församling och som individer bevara?
What do we want to do as a response to these glorious truths in the public gathering of his people, as it is this Sunday morning, which is what this psalm is focusing on, a public gathering of his people?
Vad vi vill göra med de här underbara sanningarna när vi samlas offentligt till gudstjänst som hans folk denna söndag morgon, precis som vad psalmisten fokuserar på när Guds folk är samlade.
I cannot think of better expressions of appropriate responses other than what the psalmist has already listed. Make a joyful noise, serve him with gladness, come into his presence with singing.
Jag kan inte tänka på ett bättre uttryck i gensvar än vad psalmisten just har sagt. Ropa till Herren, tjäna Herren och kom inför hans ansikte.
The reading of these New Testament verses is not to stir up some hysterical emotionalism, but to pause for a moment, still our hearts, and ask, what do we want our response to be?
Och när vi läste de här nya testamentliga verserna så handlar det inte om att försöka uppkalla ett hysteriskt känslosvall, utan att stanna upp ett ögonblick, stilla våra hjärtan och fråga, vad vill vi att vårt gensvar bör vara?
A problem with our culture is that we have sought joy outside of God, joy in the created things rather than the creator himself.
Ett problem med vår kultur är att vi har sökt glädje utanför Gud, glädje vi skapade istället för skaparen själv.
No wonder the joy that is obtained from things is always short-lived. A new phone, a new car, a promotion at work, a vacation. We have all experienced that the novelty and the thrill soon fade away.
Och det är inte för intet att vår glädje ges, eller där vi söker den i saker som är kortlivade, som en ny telefon, en ny bil, eller att man ska bli befordrad på arbetet, en semester. Vi har alla uttryckt att vi har sökt nyhetens behag och där spänningens rus försvinner så snabbt.
Not that the things are bad in themselves, since it is God who blesses us with all our needs, even beyond what we ask for in accordance with His perfect will. But the point is that these things cannot and should not be the ultimate source of our joy.
Och inte att dessa saker i sig själva är dåliga, eftersom Gud har välsignat oss med allt det vi behöver och bortom detta, att vi kan be enligt med hans vilja om saker, men poängen här är att dessa saker kan inte och bör inte vara vår ultimata källa till glädje.
If we seek our ultimate joy in the things of this world, we will sooner or later be disappointed, because that vacuum in our souls, that emptiness in our innermost being can only be filled by the Creator Himself, since we were created in His image and to be in His communion.
Så om vi söker vår ultimata glädje i saker som i denna värld, då kommer vi snart att bli missmodiga, eller för att vi har sökt ett vakuum i våra själar, en tomhet i vår inre varelse som bara kan fyllas av skaparen själv, eftersom jag blivit skapade till hans avbild för att vara i gemenskap med honom.
Our lasting and permanent joy can only be found in God and the cross of Christ, through which he reconciled us back to himself.
Vår varaktiga och bestående glädje kan vi bara finna i Gud och i Kristi Jesu kors, i vilket vi har blivit försonade och fått komma tillbaka till honom.
When he is the ultimate source of our joy, we can make a joyful noise, serve him with gladness, come before him with joyful singing. Amen.
När han är vår ultimata källa till glädje, då kan vi ropa till honom, tjäna honom med glädje och komma inför honom i glädjefullt sjungande. Amen.
I will admit that while working on the sermon, God has exposed my heart to myself, because I have not always given him his rightful place in my life and in my heart.
Jag måste erkänna, när jag har förberett den här predikan, att Gud har avslöjat mitt hjärta för mig själv, eftersom jag inte alltid har gett honom hans rättfulla plats i mitt liv och mitt hjärta.
But these commands to make a joyful noise, serve him with gladness, come into his presence with singing, beg a question, why?
Men dessa befallningar att ropa till honom, att tjäna honom med glädje, att komma in i hans närvaro genom att sjunga, det väcker frågan, varför?
Why were the Israelites, all the earth and us today are required to joyfully worship God?
Varför var Israel och hela jorden inbjudna, eller varför Gud ville att de skulle i glädje tillbe honom?
In today's day and age, where our culture encourages us to be true to ourselves, praise ourselves, promote ourselves, why should we take time to meditate on these exhortations from Psalm 100?
I dagens samhälle, den tid vi lever, en kultur vi befinner oss, där vi blir uppmuntrade att vara sanna mot oss själva, att berömma oss själva, att befrämja oss själva, varför bör vi ta tid att begrunda dessa uppmaningar i Psalm 100?
The psalmist tells us why in the first half of verse 3.
Psalmisten berättar för oss varför i den första halvan av vers 3.
Know that the Lord, He is God.
Tänk på att Herren är Gud.
If there was no other reason given to the Israelites, to the Gentiles of their day, and to us today, this one glorious truth alone would be sufficient for an eternity of worship and thanksgiving.
Om det bara fanns, om det fanns några andra skäl som hade givits till israeliterna och hedningarna under den här tiden och till oss idag en enda underbar sanning skulle vara tillräcklig för all, eller denna enda sanning är tillräcklig för all evighet för oss att tillbe och tacka honom.
Know that the Lord, he is God.
Vet att Herren är Gud.
This is how God describes himself in Isaiah chapter 45 verses 5 and 6.
På detta sätt beskriver sig Gud själv, honom själv i Jesaja 45 vers 5-6.
I am the Lord and there is no other. Besides me there is no God. I equip you though you do not know me, that people may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am the Lord and there is no other.
Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spänner bältet om ditt liv, fastän du inte känner mig, för att man ska förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är Herren och det finns ingen annan.
How can we joyfully and gladly worship him unless we know that the object of our worship is the sovereign of the universe himself?
Hur kan vi med glädje och fröjd tillbe honom om vi inte vet att objektet för vår tillbedjan är Gud själv som är universums suveräne Herre?
We ought to worship God for the same reason that was true for the Israelites and is still true for us today.
Vi bör tillbe Gud av samma skäl som var sant för Israel och fortfarande sant för oss idag.
That the object of our faith and joyful worship is infinitely perfect, self-existent, self-sufficient and the fountain of all being.
Att objektet för vår tro och tillbedjan är oändligt perfekt, självexisterande, oberoende och källan till allt som är.
A passage of scripture that is appropriate, I think, in this context is when King David prayed in the assembly of the people of Israel, as described in 1 Chronicles chapter 29 verses 10 through 20.
En bibeltext som är passande i den här kontexten är när David ber för Israels folk när de är samlade i första krönikeboken 29 vers 10-20.
David says, blessed are you, O Lord, the God of Israel, our father, forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. And now we thank you, our God, and praise your glorious name. Amen.
David sade, lovade du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät, allt som finns i himlen och på jorden, ditt och Herre riket. Och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder över allt. Och i din hand är kraft och makt. Din hand kan göra vad som helst. Stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn.
It is worthwhile to note that David, a man after God's own heart, praises God simply for who God is.
Det är verkligen värt att lägga märke till att David, en man efter Guds hjärta, tillber Gud helt enkelt över vem Gud är.
We do not see any mention of all the glorious and mighty works that God had performed for the Israelites.
Vi ser ingenstans här det nämns hur Guds mäktiga verk som han har gjort för Israel i historien nämns.
Whether calling Abraham out from the land of his fathers and making an everlasting covenant with him.
Antingen det har att kalla Abraham ut från sitt land, hans fäders land, för att instifta ett evigt förbund med honom.
Or freeing Israelites from 400 years of Egyptian slavery.
eller att fria israeliterna från 400 år av slaveri i Egypten,
or any of the other great works performed in the 40 years of wilderness,
eller något annat av de mäktiga verk som han gjorde under de 40 åren i öknen,
or when God supernaturally granted the Israelites victories in the conquest of Canaan,
eller när Gud övernaturligt gav Israel segrar när de erövrade Kanaan.
It is not that David did not know all these wonderful truths or the history of Israel.
Det är inte det att David inte kände till dessa underbara sanningar eller Israels historia.
But he chooses to praise God in the assembly of the people of Israel for who God is.
Men han valde att tillbe Gud när han var samlad tillsammans med Israel, för han visste vem Gud är.
In the verses that follow from 14 to 20, David acknowledges that God looks at the hearts and prays to God that the people of Israel may serve and worship him with sincere and upright hearts.
I verserna som följer från vers 14 till 20 så bekräftar David att Gud ser till hjärtan och ber till Gud att Israels folk må tjäna och tillbe honom med uppriktiga hjärtan.
David knew the dangers of mechanical religion, which could quickly become ritualistic and burdensome, and with which God cannot be truly worshipped and praised.
Och David, han kände till faran med en mekanisk religion, vilket lätt kunde bli ritualistisk och som en börda på folket, i vilket när man skulle tillbe Herren.
John chapter 4 verse 24 tells us that those who worship God must worship in spirit and truth.
Johannes 4:24 säger att de som tillber Gud måste tillbe honom i ande och sanning.
Verse 3 continues, it is he who made us and we are his people and the sheep of his pasture.
Vers 3 fortsätter med att säga, han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och får i sin jord.
New American Translation and King James actually read verse 3 as, it is he who has made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture.
Så de här två engelska översättningarna läser den här texten på samma sätt som folkbibeln som vi har. Att han har gjort oss och inte vi själva till folk och får i sin jord.
It is he who made us could be a reference to his work as creator of all, but in view of what follows in the verse, it is more likely a statement of how he made us, that is Israel, to be his people.
Att han har gjort oss skulle kunna hänvisas tillbaks till hans verk, skapelseverk för oss, men med tanke på vad som följer i versen så är det mer passande att se det som att han har gjort oss, alltså Israel, för att vara sitt folk, vilket förklaras varför psalmisten säger att vi är hans.
Even in God's creative act as the universal creator, the psalmist dismisses the notion that we are a product of random matter, chance and millions of years, what we today know as evolution.
Så även om Gud i Guds skaparhandling som universums skapare så avvisar psalmisten tanken på att vi är en produkt av slumpmässiga mutationer och miljoner år, vilket vi idag skulle kalla evolution.
And because he has made us, he has uncontestable right over us, a notion that would not be quite popular in this age of self.
Eftersom han har gjort oss så har han oemotståndligt rätten över oss, vilket vi idag skulle beskriva som jaget eller jag själv.
He who has made us can also be understood in the sense that it is God who blesses the fruit of the labor of our hands.
Och vad han sa innan, det vore inte så populärt idag. Han som har gjort oss kan också förstås i på det sättet att Gud som har välsignat frukten av vårt arbete.
In our day and age it is fashionable to call ourselves a self-made man or a self-made woman.
I vår tid så är det populärt att modernt att kalla sig själv för en självgjord man eller kvinna.
The Bible teaches the opposite. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain, says the psalmist in chapter 127.
Och Bibeln lär oss motsatsen. Om inte Herren bygger huset, bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden, vakar väktaren förgäves.
And since it is God who is the creator and sustainer of all the created order, as the psalmist says in verse 3, it is he who made us and we are his.
Och eftersom Gud är den som är skaparen, som upprätthållaren av hela skapelsen och dess ordning, som psalmisten säger i vers 3, att han har gjort oss och vi är hans.
We can also understand this verse as a shadow pointing forward to God's new creation in Christ, as Paul writes in 2 Corinthians chapter 5.
Vi kan också förstå den här vers som en skugga som pekar fram på Guds nya skapelse i Kristus, som Paulus skriver om i andra Korinthierbrevet kapitel 5.
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation.
Så om någon är i Kristus, är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.
In Ephesians chapter 2 verse 4 Paul writes, but God being rich in mercy because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Amen.
I Efesierbrevet 2:4 så står det, men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåden är ni frälsta. Amen.
How these glorious truths, the fact that he is not only our creator and our God, but also regenerates our dead souls so that we can respond to the gospel, should motivate us to worship him, praise him, honor him, not in a mechanical way, not in a burdensome way, not as a tiring duty, but in truth and spirit with joy and gladness.
Och hur dessa underbara sanningar, faktumet att han är vår skapare och vår Gud, men inte bara utan att han har också fött oss, fött våra döda själar på nytt, så att vi kan gensvara till evangeliet. Detta borde motivera oss att tillbe honom, prisa honom, förhärliga honom, inte på ett mekaniskt sätt, inte på ett betungande sätt eller som en tröttsam plikt, utan i ande och sanning, med glädje och fröjd.
Throughout the Old and the New Testament scriptures, we see that the right heart attitude in worshiping God, whether in private prayer or corporate worship, has always focused on who he is and what he has done for his people.
Genom hela gamla och nya testamentet så ser vi att ett rätt sätt för hjärtats attityd att tillbe Gud, antingen det är i när vi ber i vår kammare eller när vi offentligt tillber, att vi fokuserar på vem han är och vad han har gjort för sitt folk genom sin nåd och sin barmhärtighet.
God demonstrated his special relationship with ethnic Israel using different metaphors as a divine husband and as a shepherd across other Old Testament books.
Gud, han har visat hans speciella relation till etniska Israel genom att använda olika ett bildspråk, till exempel som den gudomliga mannen, som heden, och detta genom gamla testamentets böcker.
The image of the shepherd suggests intimate care and tenderness towards the sheep.
Bilden av en herde, den tyder på nära omsorg och ömhet gentemot fåren.
This psalm not only gives thanks to God for his sovereignty and lordship, but also celebrates his tender care towards his flock.
Och den här psalmen, den ger oss inte bara Den uppmuntrar oss inte bara att tacka Gud för hans suveränitet och att han är herre, utan också att fira hans umma omsorg gentemot hans flock.
David writes, the Lord is my shepherd, I shall not want.
David han skriver, Herren är min herde, mig ska inget fattas.
It is no surprise that the psalmist here addresses the people of Israel as God's people and the sheep of his pasture.
Det kommer inte som en överraskning att psalmisten här tilltalar Israels folk, Guds folk som fåren i hans jord.
And since God is the creator of all the world, he did not leave us out of his flock.
Och eftersom Gud är skaparen av hela jorden och världen, så har han inte lämnat oss som hedningar utanför hans jord.
In the fullness of time, God became man in Jesus Christ of Nazareth and extended his tenderly shepherd-like care to all who would trust in him.
När tiden var uppfylld blev Gud i Jesus Kristus från Nazaret människa, och han sträckte ut sin umsinta hederliknande omsorg till alla som skulle få trösta på honom.
Listen to Jesus' word from the Gospel of John chapter 10 verses 11 through 16.
Lyssna på Jesu ord från Johannes evangeliet kapitel 10 vers 11.
I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd.
I Johannes 10, vers 11. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Och i vers 14-16. Jag är den gode herden. Jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här fållan, och de måste jag leda, och de kommer lyssna till min röst, så ska det bli en jord och en herde.
We who have been saved by his grace and mercy and know the joy of his salvation would remember well how the chief shepherd left the 99 sheep who were already safe in his fold
med glädje och komma inför hans ansikte sjungandes, det är för att han är Gud och vi är fåren i hans jord.
This brings us to the second part of our text, verses 4-5, which give us an invitation to worship God and a reason as to why we should give him thanks and praise.
Och detta för oss till vår andra del i vers 4-5, som ger oss en inbjudan till tillbedjan och skälet till varför vi ska tacka och prisa honom.
Enter his gates with thanksgiving, for the Lord is good.
Gå in i hans portar med tacksägelse, för Herren är god. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. Evig är hans nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet.
Psalm 100 verse 4 contains the remaining three exhortations or imperatives.
Så i Psalm 100 vers 4 den innehåller de tre kvarvarande imperativen eller befallningarna, uppmaningarna.
Entering the gates and courts indicate the privilege of entering the old covenant temple.
Gå in i hans portar med tacksägelse, det indikerar privilegiet att få gå in i det gamla förbundets tempel.
This is astonishingly offered to all the earth.
Detta ges nästan ofattbart till hela jorden.
It is no surprise that the psalmist encourages heartfelt thanksgiving and praise by all the earth.
Och det är ingen överraskning att psalmisten uppmuntrar till innerligt tackande och lovsjungande för hela jorden.
During Old Testament times there were limitations on how far priests, Jewish men, women and Gentiles could go in the physical temple.
Under Gamla Testamentets tid så fanns det begränsningar för hur långt in prästerna kunde gå, judiska män, kvinnor och hedningar i det fysiska templet.
You and I could not go any further than the court of the Gentiles, which was the outermost courtyard.
Så du och jag, vi kunde inte gå längre in än den yttersta förgården i templet.
But then something happened.
Men så hände någonting.
God became man and dwelt amongst us, as we sing, Christ appeared to clear the way to God for sinful man, our temple, priest and lamb.
Gud blev människa och bodde bland oss, precis som vi sjunger, hur Kristus uppenbarades för att uppenbara vägen in till Gud för syndiga människor, han som är vår tempel, vår präst och vårt lamm.
Since man could not approach the holy of holies where God's presence dwelt, God came down to earth. The creator came in the likeness of a creature.
Eftersom människan inte kunde gå in i det allra heligaste där Guds närvaro bodde, då kom Gud ner till jorden. Skaparen kom till likhet med det skapade.
What else can we do if not praise him, thank him, bless his name with a heart of gratitude?
Vad annars kan vi göra än att tillbe honom, tacka honom, välsigna honom med ett hjärta fyllt av tacksamhet?
We see that Jesus is the true and living temple, as in the Gospel of John he tells the Jews, referring to his body, destroy the temple and I would raise it up in 3 days.
Vi ser att Jesus är det sanna och levande templet. Precis som det beskrivs i Johannes evangeliet, när han berättar för judarna och talar om sin kropp, att förstör detta templet och på 3 dagen ska jag låta det uppstå igen.
Today we are no longer confined to the outer courts of the physical temple, but can approach the throne of grace with confidence through Jesus Christ, the only mediator between God and man.
Idag är vi inte längre begränsade av den yttre förgården, utan vi kan komma med tillförsikt in i den heligaste.
Does this truth not want to make us jump with joy and enter his gates with thanksgiving and praise?
Får inte denna sanning oss att vilja hoppa av glädje, att vilja gå in i hans gårdar med tacksamhet och lovsång?
Verse 5 gives us the reason why we should thank and praise him.
Vers 5 ger oss skälet till varför vi ska tacka och tillbe honom.
The language in verse 5 is strongly covenantal, alluding to Exodus chapter 34 verses 6 and 7.
Och språket som beskrivs i vers 5 har verkligen tydliga anspelningar på ett förbundsspråk och hänvisar till andra Moseboken 34 vers 67.
Where God, while passing before Moses, proclaimed his covenant name, Yahweh, read as Lord, all caps, in English Bibles.
Där Gud, när han gick förbi Mose, förkunnade hans förbundsnamn, J-H-H, eller H-E-R-R-E-N, Herren med stora bokstäver,
and his,
i svenska Bibeln.
And his divine unchanging attributes, the designation good, and the attributes of steadfast love and faithfulness, all fulfilled in the life, death and resurrection of Jesus Christ.
Och hans gudomliga, oförändliga egenskaper som beskrivs som att han är god, om hans trofasta kärlek, om hans trofasthet som uppenbaras i Jesu liv, död och uppståndelse.
The emphasis rests on the timeless endurance of such covenant love in the word forever and phrase to all generations guaranteed to us in Jesus, in whom all God's promises find their yes and amen.
Och betoningen här ligger på den tidlösa uthålligheten av denna förbundskärlek i ordet evigt och frasen till alla generationer, för att verkligen försäkra oss i Jesus att alla löften är uppfyllda. Ja, amen i honom.
Let us read what Paul writes to Ephesians chapter 2 to understand how God fulfilled his promise to Abraham to bless all the families of the earth in him.
Låt oss läsa från Efesierbrevet 2 för att förstå hur Gud uppfyllt löftena till Abraham för att välsigna alla släkten på jorden i honom.
The below passage shows that our God is faithful to what He promises. And because He is faithful to His promises, His goodness and steadfast love do not change.
Den här texten vi ska läsa, den visar oss hur Gud är trofast gentemot vad Han har lovat. Eftersom Han är trofast till sina löften, Hans godhet, Hans trofasta kärlek, att den inte förändras.
Therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh called the uncircumcision by what is called the circumcision which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who were once far off have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility.
Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna. Men en omskärelse som görs på kroppen och människohand. På den tiden var ni utan Kristus. Utstängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med dess löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort dem två till ett. Och rivit skiljemuren, fiendeskapen i sin kropp.
I want to close with a glimpse of what Apostle John saw in heaven as he describes in Revelation chapter 7 verse 9.
Jag skulle vilja avsluta med att ge oss en inblick i vad aposteln Johannes såg i himlen som beskrivs i Uppenbarelseboken 7 vers 9.
After this I look and behold a great multitude that no one could number. From every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb.
Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst, frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet.
That is the glorious eternity that awaits who are in Christ.
Och detta är den underbara evigheten som väntar oss som är i Kristus.
And while we know what awaits us on the other side of the great horizon, let us make a joyful noise to Him, serve Him, come before Him, know that He is God, enter His gates, praise Him, bless His name on this side of eternity.
Och medan vi väntar på det som är bortom den andra sidan av horisonten, låt oss göra uttrycka ett glädjefyllt rop till honom. Tjäna honom, komma inför honom, veta att han är Gud, att gå in i hans portar, att tillbe honom, välsigna hans namn på denna sidan av evigheten.
It is my prayer that Psalm 100 will truly reorient our hearts by the working of the Spirit of the living God, that we may want to worship our triune God, Father, Son and Holy Spirit, in spirit and truth. So that we, the sheep of his pasture, will give him glory and worship him as is due his name, knowing fully well that where we fail, the grace and mercy of our loving Father through the shed blood of Christ covers all our failures.
Det är min bön att Psalm 100 skulle hjälpa till att rikta om våra hjärtan genom den helige verk. Så att vi vill tillbe vår tredje Gud, Fader, Son och Helige Ande i ande och sanning. Så att vi som får hans jord kommer ge honom ära och tillbe honom så som det anstår hans namn. Där vi vet att vi många gånger kommer misslyckas, men på grund av hans nåd och barmhärtighet genom Jesu Kristi blod så täcker det över våra misslyckanden.
Let us pray.
Låt oss be.
Our God and our Father, we come before you, Lord.
Vår Herre, vår Gud, vi kommer in för dig.
We rejoice that we who were far off have been brought into your promises, Lord.
Vi glädjer oss över att vi som var långt borta har fått komma in till dina löften.
And this has happened through the work and life of our Lord and Savior Jesus Christ, Father.
Och detta har hänt genom Jesu Kristi verk och liv.
We are sorry, Lord, that we always do not worship you and thank you the way we should.
Vi är ledsna här att vi inte alltid tillber och tackar dig på det sätt som vi borde.
And I request you, Father, that with the help of your Holy Spirit, you will help us in our individual lives, in our church lives, to worship you and thank you more, Father.
Och jag ber till dig, Fader, att du genom den helige Ande skulle hjälpa oss att be och tillbe dig i våra personliga liv och i vårt församlingsliv.
For I ask this in the name that is above all names, Jesus Christ our Lord.
För jag ber detta i det namnet som är över alla andra namn, Jesu Kristi namn. Amen.